Det här är en podd från Svenska Yle.
Hej och jättevälkommen till Kulturpodden som den här gången kommer att handla om den medelålders kvinnan. För hon har nämligen tagit allt mer plats inom fiktionen under det senaste året. Och idag ska vi lyfta fram tre jättetalande exempel på det här. Ulrika Hanssons roman Jaktlaget, den norska tv-serien Kvinnor och Kava och den färska Golden Globe-vinnaren Nomadland. Och när jag säger vi så menar jag två medelålders kvinnliga kulturredaktörer, nämligen jag själv, Silja Sahlgren Fordstad och min kollega Marit Lindqvist. Och då tänkte jag faktiskt börja med en jättepersonlig fråga, Marit. Mm. Känner du dig medelålders?
Oh ja, med råge skulle jag säga. Alltså jag har ju fyllt 50 för några år sedan, så att jag tror att man också rent sådär statistiskt sett kan räkna mig till medelåldern i det här laget. Även om jag måste säga att den dag jag fyllde 40 så utlyste min far mig till medelålders. Han gratulerade mig på medelåldersdagen. Och då tyckte du kanske att det var lite tidigt.
Men det är det som jag måste medge att jag gick in och googlade medelåldern. När infaller den? För det är lite så en flytande gräns. Och då insåg att det är mellan 40 och 60. Så det är en ganska lång period. Sådär. Jag kan ju säga att jag känner mig också medelålders. Och jag har funderat på det där att på sätt och vis så mer än att det handlar om en ålder så handlar det om hur man ser sig själv i relation till människor i en annan ålder.
Absolut.
Så att det, ja, men det är spännande att se hur man identifierar sig själv. Men att jag frågar dig det här är det att du skrev för några år sedan en uppmärksammad artikel här på Svenska Yle om just det här. Den hade alltså rubriken Från Barbie till bitch i en handvändning. Medelåldern kommer inte ensam. Och i den talade du bland annat om det här att det är som att dra någon slags sån här osynlighetsmantel över sig när man blir medelålders. Tycker du att det här samma gäller fiktionen? Mm. Att det är svårt att hitta bra skildringar sen på kvinnor i den åldern?
No, jag tycker nog att det på senare år har kommit en del. Alltså, då tänker jag med Malin Lindrots Nuckan till exempel, eller Nina Lykkes, den norska författaren Nina Lykkes Nej och åter nej och sådana här böcker som skildrar den medelålders kvinnan ur ett väldigt olika perspektiv och där hon är i huvudrollen. Alltså jag tänker mig att det finns böcker där en medelålders kvinna finns men kanske inte är i fokus. Hon är inte agerande subjekt nödvändigtvis utan hon är i en bifigur. Men när jag tänkte på den finlandssvenska litteraturen så där primärt så fick jag faktiskt gräva lite. Och då kom jag att tänka på Ulrika Hanssons debutroman Jaktlaget som vi ska prata om här om en stund. Men sen tänker jag att kanske i filmer kanske det börjar komma lite medelålders kvinnor som är liksom just det agerande subjektet och inte bara det här objektet. Och kanske framförallt i tv-serier. Men jag vet inte, jag läste en artikel häromdagen när man hänvisade till en sån här amerikansk rapport från en sån tankesmedja som heter Annenberg Inclusion Initiative vid universitetet i södra Kalifornien. Och där konstaterar man att år 2018 så hade var kvinnor över 45 i huvudrollen i 11 av 100 amerikanska storfilmer. 2019 så var siffran 3 av 100. Men att man också samtidigt konstaterar att det kanske är ett annat fokus i tv-serier. För där tycker jag på något sätt att i tv-serier så verkar det som att medelålders kvinnan tar allt större plats. Jag vet inte, vad säger du Silja?
Men det är lite svårt faktiskt det här. Jag tänkte just på när du säger att de har varit bifigurer och på något sätt inte agerande subjekt. Så tänkte jag tillbaka på min uppväxt till exempel. Att för mig så var ju länge medelålders kvinna på något sätt synonymt med Archie Bunkers fru.
Ja, just det.
Eller
ja.
Mamman i Lilla hus på prärien. Att de var här urtypen, alltså en specifik sorts roller. Och sen när jag funderar på det här med tv-serier idag så jo, jag håller med om att de dyker upp mer och mer. I något skede tyckte jag det kändes lite sådär som att man buntar ihop dem. Mm. Att nu ska vi skildra medelålders människor och då har vi dem som ett väninnegäng. Eller att det är mammor sinsemellan som umgås. Eller att det blir den funktionen igen. Nu tycker jag kanske att det håller på att ske någon slags förändring i att de får åtminstone flera ansikten. Att det inte är de här specifika rollerna utan att det inte automatiskt är så att om vi talar om en kvinna i en viss ålder så är det hennes roll som yrkesmänniska eller som sexobjekt eller som mamma, utan att det handlar mer om henne som människa. Mm. Och det tycker jag att det är jättevälkommet, verkligen. Och det ska vi tala om mer just senare idag med tanke på den här Kvinnor och kava, som ju just är en sån serie där man känner att man lite modifierar det där porträttet. Men jag tänkte att vi ska börja ändå i den ändan som vi redan var inne på, alltså Ulrika Hanssons jaktlaget.
Ja, alltså det är Ulrika Hanssons jaktlaget, den utspelar sig just där botten, ganska långt i, kring en sjö som heter Langsjön. Och till den här sjön så kommer det varje år tusentals skrattmåsar för att häcka. Det beskrivs bland annat så här: det kommer alltid i april som en lantlig karikatyr av Hitchcocks fåglar. Och kring den 20 juli drar de vidare som ett rövarband som obekymrat lämnar förstörelse efter sig. Och problemet är alltså att de här skrattmåsarna är fridlysta. Man får inte skjuta dem, vilket jaktlaget gärna skulle göra, eller en del av dem åtminstone. Och så försöker man få tillstånd EU-pengar för att muddra den här sjön då. Och det finns två starka huvudpar i den här berättelsen. Dels har vi Bengt och Solveig och deras döttrar som bor kring den här sjön och som har då problem och som gärna skulle vilja idka någon slags jakt på dem. Och sen har vi paret Christer och Inger och deras son Johan. Och det är kanske de som jag tänkte ta fram lite extra här i det här sammanhanget. Som för mig står de också som huvudpersoner i den här berättelsen. För Christer, han är då den här starka mannen i jaktlaget som motsätter sig jakt på de här måsarna. Och Inger är hans, ska vi säga, lite kuvade hustru där hemma, medelålders kvinna. Johan har flyttat ut och bosatt sig i Åbo. Och nu är då Christer och Inger på Tumis där hemma. Och det visar sig att Inger är ganska isolerad där i hemmet egentligen. Hon har ganska få kontakter utanför det här hemmet. Den enda kontakt hon har är att hon går till sån här församlingens lågtröskelverksamhet. Hon går på en kurs som heter tacksamhet, att se livet som en gåva. Och det här känns ju väldigt ironiskt. Hon sitter där på den här kursen och har en sån här tacksamhetsdagbok som är helt tom. För hon vet inte vad hon ska skriva, hon vet inte vad hon är tacksam för. Och när de diskuterar prövningar till exempel i den här kursen så säger hon att det prövar henne att åldras. Det finns så mycket jag ångrar. Samtidigt finns det en lättnad i det att man tillåts komma så långt. Så småningom, den här berättelsen är uppbyggd så att varannat kapitel handlar om Bengt och Solveig och varannat handlar om Christer och Inger och deras olika problem. Och så nystas det upp en sån här berättelse om det här hemmet där Christer, den här pappan i familjen, den här åldrande mannen, han visar sig vara ganska så där otrygg och nyckfull, ska man kunna säga. Han har varit en väldigt sträng far för sonen Johan. Och han har kanske inte riktigt förstått hur man är med barn helt enkelt. Och han har alltid sett Johan som en sån här vekling som inte riktigt kan någonting. Som inte kan utföra något fysiskt arbete till exempel. Det räcker inte med att den här Johan är bra i skolan, utan han måste också kunna hugga ved och rensa takrännor och röja skog. Och han mobbar helt enkelt den här sonen också, säger liksom då att det finns pojkar och så finns det män. Och han utsätter honom för sådana olika prövningar när han inte riktigt kan simma, så slänger han ut honom från bryggan och så får han sprattla där och han håller på att drunkna. Och det här blir sådana traumatiska erfarenheter, givetvis för den här Johan själv men också för mamman Inger alltså. Som hela tiden blir den här som måste stå emellan far och son och balansera upp den här relationen. Släta över, hålla uppe fasaden. För utåt måste man ju hålla uppe en fasad, det här är en liten ort, alla känner alla. Och då får det inte finnas några sprickor. Och just det här med att hålla upp fasaden så betyder ju också att hon håller hemme rent och pyntat. Hon putsar alla ytor, hon bakar kakor, hon ser till att allt är perfekt. Men det är klart att inombords så rämnar hon. Och det här kommer ju upp till ytan mer och mer när de är där på Tumis hemma och sonen inte längre är där. Och så småningom så inser hon bara att hon kan inte liksom leva med den här mannen mera. Hon skriver någonstans där att Christer är obeveklig, omöjlig att rucka åt något håll. Han är som en fattig gubbi vid klockstapeln, brukar hon säga. Lika tom i blicken, lika träaktigt innanmäte. Och så småningom mognar hon till det där att hon måste packa ihop och lämna det här hemmet. Men det är ju hennes barndomshem. Och att lämna sitt eget hem känns ju nästan otroligt. För att Christer annonserar ju att han tänker min sann inte lämna det här hemmet. Att han tänker sitta kvar där. Och att hon får min sann inte liksom omvårdnaden om barnet. Barnet är ju vuxen vid det här laget, men i varje fall. Hon har ju försökt kanske tidigare göra också någon slags boskillnad. Men hon hittar en tvåa i centrum i byn. Som hon tänker då att hon ska flytta in dit. Men hon också där hemma så skapar hon sig ett eget rum. Uppe på vinden som hon inreder till sitt eget lilla kyffe. Där hon sover och är hennes eget lilla fågelbo nästan. Men sen finns här då, vi kanske inte ska avslöja hemskt mycket om vad som händer i den här romanen. För den är väldigt skickligt uppbyggd. Men det finns saker och ting som gör att hon sen ändå inte kommer att kunna lämna det där boet. Även om sonen på något sätt säger till henne att jag har släppt honom. Och nu ger jag den makten tillbaka till dig. Släpp honom. Sluta hålla andan. För det är just det där hon går omkring. Man känner liksom att hon håller hela tiden tillbaka någonting. Hon går där omkring och håller den där andan och vågar inte riktigt leva ut. Hon vågar inte riktigt vara sig själv.
Jag måste ju säga att jag tycker att det här porträttet av Ingrid är helt extremt fint skildrat. Just det här att han säger till henne att du ska inte hålla andan och att man som läsare så starkt känner det. Utan att det i ord alltid skrivs ut, men du kan fysiskt känna av den här klaustrofobiska instängdheten som hon på något sätt har. Och också den där dubbelheten i det när man så där slentrianmässigt säger att vi har den här typens medelålders kvinnor som är de här hemmafruarna. De har en viss roll och de är mammor. Och hon är ju på många sätt just det här. Hon är liksom alla de här rollerna. Men Ulrika Hansson lyckas på något sätt beskriva den där kontrasten mellan att hon utåt sätter den här återhållsamma, lägga locket på människan och hur hon inombords skriker. Och det gör hon enormt bra. Man känner hennes angst.
Ja, och sen går hon omkring också bär på lite förbjudna känslor. Och det tycker jag hon skildrar också väldigt bra det här med att hon bland annat har för vana. För Christer brukar gå i sömnen. Och i ett skede där så brukar hon skrynkla de här trasmattorna uppe på andra våningen där. För när han går i sömnen så brukar han då gå ner för trapporna till köket antagligen om han gör. Så att om hon skrynklar lite de där trasmattorna där så kommer han att trilla. Och kanske slå ihjäl sig. Men sen en natt så gör hon inte det. Men då trillar han ändå. Och han slår inte ihjäl sig men han hamnar på sjukhus i varje fall. Och då får hon ju fruktansvärt dåligt samvete för det här. Och jag tycker hela tiden den här längtan efter att få vara sig själv, fara iväg. Och samtidigt den här hon uppoffrar ju sig själv hela tiden ändå. För vad? Och samtidigt finns det också sådana här känslor förstås för den här Christer. Hon börjar tänka tillbaka på deras ungdom, hur de träffades, vem han var då. Och så nystar hon också upp hans egen barndom som ju inte alls var trygg och trevlig på något sätt. Så att här finns ju en förklaring till hans beteende också. Men sådana här motstridiga känslor av någon slags åtrå och ett förakt. Och hur de här känslorna tvinnas samman till en sån här märklig och väldigt mänsklig reaktion skulle jag säga.
Jo, jag tänkte också på det här med det där dåliga samvetet. Alltså det här med att nästan kvävas av sitt eget dåliga samvete som antingen handlar om det att man skäms över att man inte agerar och sen skammen över att eventuellt agera. Att allting är på något sätt en återvändsgränd. Och sen just den här, jag tänkte igen på den här emotionella känslan som man skapar hos läsaren. Att om man då känner av den här klaustrofobin när det här äktenskapet är som mest besvärligt, så samtidigt den här lättnaden som man känner när hon fattar det där beslutet, ja men nu ska jag göra slag i saken. Och hur det på något sätt man som läsare känner att nu lättar det på något sätt inom mig också. Att lyckas få den känslan att leva.
Och sen sticks ändå hålet på den där ballongen.
Ja, exakt. Jo, nej. Och jag menar, jag hoppas verkligen att människor läser det här. För att just de här växlingarna som man går igenom som läsare är jättespännande. Men jag tänkte på det här att boken ju handlar om, alltså den handlar om massor med olika saker. Men på sätt och vis just det här, den där schismen mellan en föräldraroll och rollen i ett äktenskap och hur de ställs mot varandra. Att kan man säga att de här båda rollerna på något sätt ju har spelat ut sin roll när man är i medelåldern? Att då kan man inte mera på samma sätt?
Nej, man är ju inte där, ska vi säga, man är ju inte mamma, även om man ju är mamma. Man är ju mamma för resten av livet. Inger är ju mamma för Johan, även om Johan är 30 och bor långt borta. Han bor i Åbo, har skaffat ett eget liv, en ny praktik. Han har blivit psykolog, vilket är ganska symptomatiskt kanske i det här sammanhanget. Men hon bär ju en stor åga omsorg om honom givetvis. fortfarande. Så att det där moderskapet finns ju hela tiden där. Men det är ju klart att relationen mellan Christer och Inger har ju förändrats under årens lopp. Och har ju aldrig kanske mått riktigt bra. Och relationen blir bara sämre och sämre hela tiden. Och det är klart att det är ju säkert någonting som många par går igenom. Jag läste någonstans att de flesta par skiljer sig där vid 40 plus.
Mm.
Och just då när barnen börjar bli vuxna och kanske börjar få sina egna liv utanför hemmets väggar så att säga. Att där finns en stor riskfaktor. Och det är ju klart att i medelåldern så måste man ju, om man sen står där och har varandra att ty sig till, så måste man hitta tillbaka till varandra på något sätt. Och det förmår kanske Christer och Inger inte riktigt göra.
Nej, jag tänkte att det är ju också på något sätt som kommer igen i den här Kvinnor och Kava som ju den här norska serien som handlar om medelålders par. Vi kanske kan komma in på den lite senare ännu, för jag har ännu en sak som jag tänkte att vi borde ta upp i det här sammanhanget redan, och det är det här med att den där åldrande kroppen ju också är någonting som man alltid tar sig, den här föräldrarollen och äktenskapsrollen, det är en bit, men sen talar man ofta om den här åldrande kroppen och hur den står i centrum för medelåldern och kanske just det här att man har kritiserat också att det fokuseras på klimakteriefrågan och varför ska vi hjälpa det här jämt och ständigt, att man borde tala mer om kvinnan och hennes roll i yrkeslivet och så vidare. Men frågan är, kommer vi ifrån kroppen? Kan vi lösgöra oss från det att mycket handlar om kroppen?
Ja, det är klart att kroppen hamnar i fokus, men jag tycker på något sätt att de här berättelserna som handlar om medelålders kvinnor, så tycker jag inte, åtminstone inte i Ulrika Hanssons Jaktlaget, så tycker jag inte att kanske kroppen är på det sättet i fokus. Jo, visst, här finns ett slumrande begär, också ett sexuellt begär hos Inger som finns där. Och ett behov av att bli sedd som kvinna, givetvis. Och det tror jag nog att också den medelålders kvinnan har i sig, så att säga. Men det är klart att när man går från att ha bröst som svalor som häckar till att få vara en kvinna med bröst som urpumpade äggplantor. Om jag nu får citera Elsa Kemppainen i en nyutkommen roman som har kommit alldeles nyss. Så det är klart att också synen på den egna kroppen blir annorlunda. Och också ska vi säga förväntningarna på andras blickar på ens kropp kanske blir annorlunda. Och andras blickar på en kropp blir ju annorlunda, det är klart. Man är kanske inte den där objektet på samma sätt, och man kanske inte får sådana värderande blickar längre.
Mm.
En del tycker det är skönt, andra kanske saknar det.
Mm.
Och det kan vi komma in på när vi kommer till det här med kvinnor och kava, för där tycker jag den här blicken också är väldigt intressant på just kroppen.
Ja, jag tycker att vi kunde kanske ta in kvinnor och kava i det här skedet faktiskt. Alltså det är en NRK-serie som är skapad lite på samma sätt som den här norska framgångshistorien Skam, som ju är en ungdomsserie. Men där man utgick ifrån vad ungdomar de facto talar om, hur de pratar om, vilka teman som ligger i deras närsfär. Och då gjorde man nu samma sak med medelålders människor, att man på olika håll i Norge då tog reda på att man intervjuade helt, så att säga, inom citationstecken vanliga normen, som fick berätta om hur de upplever den livsfas de befinner sig i, helt enkelt. Och så har man utgående från det här då skapa en 8-delad serie som nu går att se på arenan, som hos oss heter Kvinnor och Kava. Jag tycker den norska ursprungstiteln är mycket roligare, Stolthet och förfall. Jag tycker det är en ljuvlig titel, helt enkelt. Men den handlar då alltså om, alltså verkligen det som man kunde betrakta som det vanliga. Det som svenskarna ofta säger att det är lite beige. Det som är liksom den här mellanfasen. Alltså människor som inte på det sättet sticker ut. De är helt vanliga. De har vanliga jobb. De lever i ganska vanliga äktenskap. På en ganska vanlig ort. De bor i ett typiskt sådant här villaområde. Och allting går i sin sån här vanliga lunk. Att livet byggs upp kring det här. Att vi har fredagsmys. Och så funderar vi på vad vi ska göra med grannarna nästa gång. Och barnen har flyttat ut. Så man kan lite fundera på att hur månader det går för dem. Allting är ganska sådär på det sättet. Smått. Och jag tycker att det är det som är så fint med den, att just i och med att det är så vanligt så framträder det där inre tillståndet på något sätt bättre. Just det här med att det blir en slags, i centrum står alltså Merete då, som är den här hustrun till Sigurd. Det är hon som är drivkraften i historien. Och just den här osäkerheten som nästan är jämförbar med någon slags här tonårsosäkerhet. När man är tonåring och inte riktigt kroppen utvecklas och man vet inte riktigt vad det ska bli och man funderar, tycker han om mig och tycker han inte om mig. Och nu är hon 50 plus och funderar på precis samma sak.
Mm. Ja, det är lite så där som att man går tillbaka till att vara tonåring, känns det som. För de beter sig lite som tonåringar, de här kvinnorna. Det är kanske ett dussin kvinnor som är så där överlag finns med i den här serien. Och de jobbar alla på samma arbetsplats på det lokala sjukhuset. Och de sjunger alla i samma kör som har det roliga namnet Koriander. Och de har ett mer eller mindre intimt liv också utanför arbete så att säga. Men på den här arbetsplatsen så finns det ju kvinnor i lite olika åldrar. Här finns både yngre kvinnor och äldre kvinnor och 50 plus och så här. Och den här Merete faktiskt, alltså just stolthet och förfall är ju verkligen en träffande titel på norska. För att Merete är ju en väldigt sån här stolt kvinna som just på ett sånt tonårsvis blir väldigt förnärmad och småsint och avundsjuk. Och svartsjuk och misstänksam. Just så där som man tänker att man blev när man var på högstadiet. Och hon blir framförallt väldigt avundsjuk på sin svägerska, Randi. Som verkar vara en sån här väldigt levnadsglad och positiv kvinna. Som plötsligt går på spanskurs med Meretes bästa väninna Olaug. Och då blir det ju ett triangeldrama utav Guds nåde. Sen när de är på någon körens andningskurs, så blir den här kursledaren, en dansk snygg guru, blir förtjust i den här Randi. Och då blir ju Merete väldigt svartsjuk plötsligt. Helt sådär ologiskt på något sätt. Men ändå att hon vill också ha den där blicken. Hon vill ha den där uppmärksamheten. Mm. Och så fort som någon annan i kören hotar att ta ifrån henne hennes soloparti, så blir hon alltså sådär helt vansinnigt arg och sårad i själen. Mm. Och gör allt för att torpedera det här försöket att överta hennes plats. Mm. Som hon anser att är den här rättmätiga platsen.
Ja, jag tycker, på samma sätt som jag tycker att Ulrika Hansson är jättebra på att beskriva i Jaktlaget den här dissonansen mellan liksom det där inre skriket och den där tystnaden utåt. Så tycker jag att den här serien är jättebra på att just fånga den där känslan av att allting egentligen är ganska bra. Alltså ramarna är på plats och ändå är du hela tiden lite osäker på det. Du måste på något sätt försvara ditt revir. Och bekräfta det. Och befästa det. Och jag tänkte också på det att sen känner sig Merete också på något sätt fel i relation till pojkens nya, alltså sonens nya flickvän. Som då är sån här som studerar saker som har att göra med jämställdhet. Och plötsligt inser hon att, att jag lever här nu då är ett verkligt patriarkalt. Hon slår upp då vad patriarkalt betyder. Äktenskap. Och så börjar hon ge sken av att men det är nog Sigurd som lagar maten. Och Sigurd vet knappt var köket finns. Att det blir en slags så här att hon har varit ganska nöjd i sin tillvaro ganska länge tills den hotas av någonting utifrån. Och jag tyckte många gånger personligen så satt jag där och rådnade när jag tittade på den här. Så jag måste ibland trycka på pausknappen för att jag blev så generad över den här Meretes beteende. Och då undrar jag att jag hade med en igenkänningsfaktor att göra. Det blir på något sätt så vardagligt och så liksom vanligt att man därför blir generad.
Nu kan det säkert hända. Alltså här finns ju, jag satt och skrattade högt många gånger och min man var så att vad är det nu som är så roligt i den här serien? Så kom han också satt sig och titta på den. Och det måste man ju konstatera att de här männen är ju lite i bakgrunden i den här serien. Jag menar Meretes man Sigurd och sen Olaugs bästa, alltså väninnan Olaugs man. Men de har sådana här man caves som är väldigt intressanta också. Lite så kanske så där klyschiga. Sigurd, han har börjat spela gitarr och sjunga på senare dag och köpt jättedyr utrustning. Men han inser att han kan inte skriva några sånger mer. Och det blir liksom inte ingenting hur mycket han än satsar på att köpa de bästa mikrofonerna och förstärkarna och allt möjligt. Och den här Olaugs man så har förpassats till ett eget annex. Där han har inrett, där står motorcyklar och där är liksom fotbollsplanscher på väggarna. Så han har verkligen gått tillbaka till sitt tonårsrum där igen och lever ut sin dröm där på något sätt i brist på kontakt med sin hustru. För de har totalt tappat kontakten. Så att, men det, det är nog intressant, jag undrar om 50 plus är det nya 15 plus.
Jo, men det är ju säkert det är. Och jag tänkte också på att det finns ju något smärtsamt i det där. Alltså just det här att gå tillbaka till någon slags tonårstillvaro och försöka återskapa den så här konstgjort. Jag menar just det här, du sätter upp de där fotbollsplanscherna som du kanske hade när du var 15. Jag kan sätta upp Tom Cruise-planscherna också, det funkar lika bra. Men jag menar det är ju det att där kan man ändå inte bedra sig själv. Man inser att man är inte 15 och du kan inte radera de här 35 åren som har varit här emellan, fast du skulle på något plan vilja göra det och se saker i ett nytt ljus. Utan att det handlar om en sån här underlig fas i livet där man har svårt att lösgöra sig från det förflutna. Man blickar gärna ditåt och samtidigt så vet man att man måste framåt, men man känner sig lite osäker i relation till det. Att medelåldern är ju på det sättet, fast man tror att i den här åldern ska man ha koll på allt.
Jo, jag tänkte också på det nu när, här i den här serien så har ju, de har ju två barn, en son och en dotter, och båda har flyttat hemifrån. Och då tappar man också på sätt och vis den här naturliga kontakten till ungdomen.
Mm.
Både till sina barns omvärld och omgivning, men också till sin egen ungdom. För då plötsligt i ett slag så blir man ju faktiskt, man går från att vara Barbie till bitch, tänkte jag säga. Man går från att vara någon form av ungdomlig till att bli lite gammal.
Mm.
För man har inte längre den där naturliga kontakten, varken till sina egna barns kompisar och sammanhang. Mm. Och sen förlorar man också kontakten till sin egen kanske.
Ja, där blir det ju någon slags vakuum. Det var det jag tänkte på här i början också när jag sa att jag tycker att min medelåldersidentitet framträder så tydligt i relation till andra. Och att just att det måste vara, i förhållande till sina barn så är man alltid förälder, i förhållande till sina föräldrar är man alltid barn. Så där är det lite svårt att definiera det. Men i övrigt när man ser de här sammanhangen, just barnens krets, så inser man att okej, jag hör nog inte hit. Eller, annars också när man träffar människor som är mycket yngre. Men jag tänkte att i det här skedet så måste jag ännu också ta in den här filmen som jag nämnde i början, alltså Nomadland, som vi inte ska orda så jättemycket om, för den har inte ännu haft premiär i Finland. Den kommer att gå upp på bio den 26 mars. Beroende på förstås hur läget ser ut och så här, men den belönades med Golden Globe för bästa drama här alldeles i veckan. Och det är en fantastiskt fin skildring av en kvinna i övre medelåldern, jag tror att hon ska föreställa kring 60, i USA, som har då hamnat just i den här situationen att hon har mist sin make. De har bott på en ort som har varit helt beroende av industrin som har lagts ner. Så det finns inga jobb helt enkelt. Och hon har förlorat gradvis allting. Och det som finns kvar för henne nu är en paketbil. Och nu lever hon i den här bilen. Och så kör hon från ort till ort för sådana här snuttjobb helt enkelt. Så det är en slags nomadliv i modern tappning. Och den här filmen följer då helt och hållet henne på hennes resa. Och den är, man kan ju tycka att det här utgångsläget är lite tröstlöst, men det, filmen är på inga sätt tröstlös, utan den på något sätt blir en resa också i någon slags inre landskap kring det här att hitta platsen inom sig själv när de här yttre ramarna. Just alla roller är borta. Du har ingenting annat än dig själv och den här bilen som faktiskt för dig från ett ställe till ett annat, som är lösryckt från allting. Och hur det för henne också på något sätt handlar om den här sig själv, sin självbild och sin livlina på något sätt bakåt. Det här att lösgöra sig från det förflutna och inse att man befinner sig i detta nu och vad ska det bli av saker och ting. Att precis som jag tycker att det fina med Kvinnor och kava är just att man fokuserar på det där vanliga, eller Jaktlaget, att det är en extrem situation. Och sen här där det är ett verkligt en tillvaro i ett intet. Alla tre framhäver ändå att i grunden så handlar det jättemycket om det här att definiera sig själv och se sina egna konturer.
Mm.
Och det tycker jag att det är spännande att man nu tillåter att det kommer filmer och tv-serier och berättelser som just tar fasta på det som inte är i relation bara till den här rollen, utan som handlar om det där inre tillståndet.
Mm.
Där man söker någonting hela tiden.
Jag funderar lite på det här med hur det kommer sig att det har kommit så starkt just nu de senaste åren. Jag funderar att om det kanske har också att göra med en tilltagande kroppsaktivism, kroppspositivism, att man också kan se olika typer av kvinnor, olika former av kroppar. Och att det är godkänt. Att man visar upp kvinnor med rynkor till exempel. Jag tänker om vi talar om filmindustrin.
Mm.
Där fler och fler också åldrande skådespelare, dels en del har gått ut och sagt att de kommer aldrig att könhetsoperera sig. Att de vill verkligen visa att så här är det. Så här är det att vara en 50-plus kvinna idag.
Mm. Där går man verkligen all in i den här Nomadland. För Frances McDormand som spelar huvudrollen, så hon är verkligen, alltså hennes ansikte är lika fårat som det här landskapet som hon reser igenom. Att det blir väldigt tydligt. Samtidigt så tycker jag just att det som på något sätt, när man har kritiserat det här med att ska medelåldersskildringar jämt handla om kroppen och klimakteriet och sånt här. Här tycker jag ju igen, vi har tre exempel där kroppen ju finns med, men det är inte huvudsaken.
Mm.
Och på samma sätt när man efterlyser att kan vi tala mer om kvinnans då yrkesroll. Jag menar, Fran i Nomadland, hon har inget jobb alls mera. Och jag tycker inte att det framhävs heller i de här andra berättelserna nu den rollen. Att det är liksom, det är den här mänskligheten bortom det här. Och det är det som känns så, så fint. Och sen just att det blir, som du säger, att det blir en mångfald. Mm. Av kvinnor.
Ja, jag tänkte det också, det här har du säkert koll på, men jag tänkte att både den här Kvinnor och Kava är ju regisserad och skriven av en kvinna, Liv Karin Dahlström, och Nomadland är också skriven av en kvinna och regisserad av en kvinna.
Ja.
Handlar det också om att vi har fått så många fler kvinnliga manusförfattare, regissörer, om jag tänker just på filmer och tv-serier, att vi också ser resultatet nu i en mycket mer diversifierad kvinnobild?
Jag tror absolut att det har att göra med det. Och jag tror att det har att göra med att man har insett att den där tanken på att ja, men gör vi en film om kvinnor så kommer ingen att gå och se på det här är förlegad. Man har insett att det finns en publik för det här. Jag tror absolut att det har att göra med vem som skriver berättelserna. Vilken typ av berättelser är det man skildrar och vilken typ av skådespelare får spela, vilken typ av roller. För att, jag menar, det, i grunden så handlar det ju på något sätt om att få så många olika ansikten och berättelser som möjligt för att vi som åskådare ska få så mycket identifikationsobjekt och bekräftelser på något sätt på att ja, mitt liv existerar också fast det inte ser ut som Samantha i Sex and the City som har varit den här mellanlös sexvarianten av det hela. Så att ja, så vi kan väl konstatera så här avslutningsvis att vi är ganska nöjda just nu. Att det kommer mycket att titta på. Och som sagt, gå gärna in på arenan och titta på Kvinnor och Kava. Den finns där. Jaktlaget kan man läsa när som helst. Och Nomadland kommer alltså här då senare i mars på bio. Och kommer säkert att vara Oscarsaktuell så småningom också. Här ser vi. Tack för den här gången. Vi hörs igen. Hej!